Nu ska vi slå upp i Matteus evangeliet. Ni vet säkert alla här att där har vi bergspredikan från det femte kapitlet. Och i det sjätte kapitlet, alltså mitt i bergspredikan, ska vi titta på några tankar och sanningar i det här ämnet, att bön som når till Faderns hjärta. Ser ni, allra först så har vi fyra versar med temat rätt givande. Och från femte versen till och med åttonde, rätt bön. Och så har vi Fader vår bönen. Och sen har vi från sextonde versen till artonde, rätt fasta. Så här i den första delen av kapitlet, första halvan ungefär, så har vi givandet, bönen och fastan som själva ämnet som Jesus talar om här i sin predikan. Nu läser vi om den rätta bönen, och det är från femte versen i kapitel 6 av Matteus. När ni ber ska ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen, säger jag er, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som det. Er fader vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Bön som når till Faderns hjärta, det är en bön som beds i det fördolda. Det är det första vi ska prata om här ikväll. Och när han talar här om bönen, så nämner han om det fördolda flera gånger. Och när han undervisar om givandet, alltså att ge gåvor, att offra, så talar han också om att det ska ske i det fördolda. Och när han talar om fastan, så är det precis på samma sätt i den 18:e versen. Det fasta sker alltid i det fördolda. Så det finns ett begrepp som kallas för det fördolda när vi offrar, när vi beder och när vi fastar. Och man kan undra, vad menas med det? Vad betyder det fördolda? Ja, man kanske kan få en liten förklaring om man tittar på den sjätte versen. När ni ber, gå då in i din kammare och bed. När du stänger din dörr, då ska du be till din fader som är i det fördolda. Här finner jag alltså min kammare som det fördolda. Och nu ska vi verkligen vara ärliga och lyssna riktigt noga och fundera på vad är min kammare, till exempel min bönekammare, det fördolda? Och jag tvivlar på det för min personliga del. För det är klart att jag kan ju gå in i en kammare eller i ett rum. Och jag kan stänga dörren, och det kanske står bönerum på dörren till och med. Det låter ju riktigt andligt och bra. Men jag stänger dörren där och ska vara i bön. Och jag ska koncentrera mig och bedja. Och då, rätt vad det är, så börjar jag tänka på något annat. Jag börjar tänka på något samtal jag skulle haft. Jag börjar fundera på det där telefonsamtalet som jag hade glömt att ringa. Jag är det fördolda. Jag tänker på massor med saker. Jag är hur splittrad som helst. Alltså, rummet med en dörr är inte det fördolda i någon slags automatisk mening. Eller är det bara jag som har varit så hemsplittrad när jag bestämmer mig för att gå in i ett rum och vara ensam och be? Det har ni nog varit med om allihop kanske, om vi ska vara ärliga. Nej, det måste finnas ett djupare svar på frågan om det fördolda. Och då tror jag för min del att begreppet det fördolda, det är ett rum som är på innersidan av mig själv. Bibeln kallar det för min ande. Eller den inre människan som Paulus talar om. Eller talar han också om mitt hjärta. Och då är det inte mitt hjärta i betydelsen pumpen som pumpar blod, utan hjärtat, det står alltså för min inre värld i betydelsen min ande. Alla vi som har kommit hit nu ikväll, vi har en ande. Och min ande är inte detsamma som Guds ande, det vill säga tredje personen i gudomen. Här måste vi klargöra tydligt och klart. Utan jag har en egen ande som konstituerar mig så som varande en människa. Sen har Gud en ande också. Det är Guds ande som kommer mig till hjälp och min svaghet till hjälp och så vidare. Men här är det oerhört viktigt att förstå skillnaden mellan människans ande och Guds ande. Det var så, förstår ni, att när Gud skapade människan så gjorde han henne av stoft från jorden. Och han gjorde både huvud och näsa och mun och fötter och alltihop och formade med sina skapande händer. Och så böjer han sig ner över denna skapelse, denna kropp som var förberedd. För den kroppen hade inget liv. Ögonen kunde inte se och öronen kunde inte höra. Allt fanns, men den kunde ingenting. Men när Gud böjer sig ner över den skapade kroppen och inblåser sin ande i kroppens näsa, då blev den en levande varelse. Så Guds ande, det vill säga Guds identitet, Guds innersta väsen, som är Guds absoluta innersida, skapade av den förberedda kroppen just en människa. Och när människan fick Guds ande så blev den till människans ande. Och det är inte detsamma som att bli andedöpt. Det är någonting annat. Det kommer sen. Men nu är det fråga om din identitet som människa. Den har du genom din ande. Och då kan vi lära oss att ingenting i skapelsen för övrigt, ingen hund och ingen katt och ingen blomma och ingen växt, fick den behandlingen som människan fick. Du kan aldrig läsa i Bibeln att han inblåste sin ande i kattens nos. Och var står det i så fall? Jag har aldrig läst det. Eller i hästens mule. Utan det är människan som fick denna behandling. Människan blev gjord till Guds avbild genom att Gud blåste in sin egen gudomliga identitet. Och därmed har vi ett inre rum. Det är det fördolda. Alltså mitt innersta rum, det kallar jag för det fördolda. Och jag tror att Jesus menar det här. Ja, men det står att vi ska stänga en dörr omkring oss. Men du, det finns många dörrar. Det är inte bara en fysisk dörr som de här som finns här i det här huset. Utan det finns en hjärtats dörr. Och en gång så säger Jesus i uppenbarelseboken, jag står för dörren och klappar. Och det kan jag säga, det var ingen fysisk dörr av trä eller något sånt där. Utan det var hjärtats dörr. Det vill säga, han ville komma in till människans innersta identitet. Och det gällde till och med en hel församling. Och då var det många människor det handlade om. Så när jag talar om bön som når till faderns hjärta, så handlar det alltså om att förstå det innersta rummet som ett bönerum. Där din ande är i funktion i bön inför Gud. Det når till faderns hjärta. Och när jag beskriver det här med anden, så måste jag väl fullfölja den tanken så vi får helheten. Att människan består av ande, själ och kropp. Och när jag talar om anden så talar jag inte om själen, för det är två helt olika saker. Din själ, det är den andra dimensionen. Och jag kanske skulle kunna beskriva det med ett litet pedagogiskt försök och rita en cirkel i luften så här, va? Och det kan jag säga, det är din ande. Och utanpå den ritar jag en cirkel som omsluter den innersta cirkeln. Det är din själ. Och längst ut ytterligare en cirkel, det är din kropp. Och när Gud möter en människa så börjar han aldrig med den yttersta cirkeln. Det är inte så att anden faller på kroppen, på huden till exempel, så att det killar i huden överallt sådär. Alltså möter du folk som säger så, så är de antingen okunniga eller överandliga eller har kommit snett på något annat sätt. För att Gud låter aldrig sin ande falla på huden, utan han låter sin ande bosätta sig i din ande, i det innersta. För där bygger Gud bo. Och då kan jag säga så här, att jag tror för min del att alla människor i Smedjebacken och i Sverige, de har en sån ande. Det är inte bara de frälsta som har. Det är också de ofrälsta. Alla har det. För om det inte vore så, då skulle inte de varit skapade av Gud. Tror ni att de ofrälsta är skapade av Gud? Men självklart, det är ju givet. Det betyder att alla, oavsett religion eller trosföreställningar, så har människorna den här anden. Och den anden är levande hos alla människor i en begränsad mening. Nämligen på två sätt. I relation till skapelsen. Varenda människa i eran bygd har en levande ande i relation till skapelse och därmed i relation till sitt ursprung. Det går inte att säga då att vi har kommit till av en slump eller såna här saker, för vi har en kontinuitet till skapelsen. Och det gäller ateisterna och de fromma och alla religiösa riktningar av alla slag. Vi lever i vår ande i en relation till skapelsen. Och det är därför som ofrälsta längtar efter Gud. Vart du kommer i världen så bygger de altaren. De som aldrig har hört om Jesus eller fått något besök av någon evangelist, de har ändå en längtan efter Gud, men de är okunniga och vet inte hur man gör. Men de bygger altaren och de tillbeder massor med saker. För det är inbyggt, för att de har det i sin ande i relation till skapelsen. De är skapade av Gud och de kommer inte från det. Och den andra dimensionen, det är framtidsperspektivet, nämligen evigheten. Alla i hela Sverige och hela världen har ett evighetsperspektiv. Det är inte bara de frälsta. Ofrälsta alla, de är evighetsvarelser. Och det sitter inte i själen eller i kroppen. Det sitter i anden, för det har med Guds relation att göra. Och då säger predikarboken: allt har du gjort skönt för din tid. Du har också lagt evigheten i människans hjärta. Så när du ber böner som når till Faderns hjärta, så sker det i din ande. Det vill säga i den innersta identiteten som Gud själv har gett dig genom den andedräkt som han gav till dig. Men vad är det då för skillnad mellan den som är frälst och den som är ofrälst, kan ju någon tänkande människa fundera på här. För nu har jag ju predikat som nästan att det är ingen skillnad. Jo, det är en mycket stor skillnad. Därför att för oss som är frälsta så har vi i vår ande liv också i relation till Gud. Och det kallar Bibeln för barnaskap. Men den som inte är frälst har icke liv med Gud i barnaskap. Den har bara en levande ande i relation till skapelse och evighet. Men när vi blir födda på nytt, då får vi också en underbar relation till Gud så som hans barn. Och han är vår underbara fader. Så när jag ser bilden av bön som når till Faderns hjärta på det här sättet, så är det så att när jag blir född på nytt, så är det i min ande en sån oerhörd kraft, en sån väldig närvaro av Gud. Det är som en centrifugalkraft. Det tror jag i alla fall. För det kommer från Gud och det är kraftfulla saker. Och om jag får ta bilden, sen kan du ju försöka få en bättre bild om du kan komma på någon bättre, och det kan du kanske. Så tänker jag mig på, för centrifugalkraft, det talar om, det är energi alltså. Och då är det så att det som Gud ger mig och gör för mig i min ande, nu slungas det ut genom centrifugalkraften till nästa cirkel, som var själen. Så själen får sitt. Men det är aldrig så att Gud kommer direkt in i själen och möter det. Han går alltid till din ande och sen går det ut i själen. För om du är New Age-are och tror på de här olika programmen som New Age tror på, då tror du att det heliga landar i själen genom meditation. Och meditationen, den hör nämligen själen till, och framförallt då förståndet som ligger där. För i förstånd, men också i känslan, en mix av det, där ligger meditationsförmågan. Och då säger de att du bara lär dig meditation om du bara kryper in i dig själv och öppnar dig för ett mantra som vi ska ge dig, som du ska rabbla hela tiden. Då kommer du att hitta det heliga i din själ. För det finns redan i dig, säger de, allt det där som Gud vill ge dig. Eller man kallar det inte för Gud utan någonting annat. Men det är inte sant, för att Guds ande faller aldrig i förståndet eller i själen. Och då säger en del karismatiska: ja, men det där var det bästa jag hört på länge. Tack och lov och pris. Men lugna ner er lite om ni nu är såna karismatiker, för jag har inte predikat färdigt än. För att till själen hör också känslan. Och nu ska jag tala till er som är så där karismatiska. Det är inget fel att vara karismatisk, men man kan komma in faktiskt i en osund karismatik och tro att det är bara i det karismatiska Gud uppenbarar sig. För lika visst som jag kan säga från när det gäller New Age att Gud kan inte komma i direkt i förståndet, utan han går via anden till förståndet, så kommer han inte heller direkt till känslolivet. Det finns ju en del kristna, de underkänner varenda möte om de inte får känna massa saker. De ska känna så mycket så de minst faller till golvet eller hoppar eller skuttar eller flyger lite. Så mycket ska de känna för att det ska vara ett bra möte. Det står ingenstans i Bibeln att man ska hålla på så. Ingenstans. Utan det står att du ska ha tro för att genom tron förlösa Guds gåvor och Guds välsignelser till dig. Så jag skulle vilja säga till oss alla, och du, alla kan väl ta emot det, att om du ska känna något i din själ av Gud och välsignelser, så måste du först låta Herren bygga bo i din ande. Och när det sker i den väldiga styrkas kraft, då blir den där centrifugalkraften, och så påverkar det din själ som också är din känsla. Och då kan du få känna väldigt mycket härligt. Vill ni göra det? Då är det helt okej. Okay. Du är på bra mark då, för att Gud låter dig känna. Men väldigt många de säger jag känner inget. Det är därför att de inte har förstått att det kommer via anden. Och sen i nästa steg till själen. Och den tredje cirkeln, det var ju kroppen. Tänk att den ska få en stöt från Herren också. Men inte direkt så där, va. Utan det kommer via din ande och sen via din själ, där du genom förstånd, tankar och alltihop styr in Guds närvaro också till kroppen. Och när jag talar om kroppen, då talar jag gärna om livsstilsfrågor. Vart du går, vad du ser, vad du gör, hur du tänker och så vidare. Och Paulus skriver om det i Romarbrevet 12. Han säger faktiskt att vi ska frambära våra kroppar som ett levande, heligt, Gud välbehagligt offer. Och det är vår andliga tempeltjänst. Det vill säga, din kropp står i en kontinuitet med din själ, som står i en kontinuitet med din ande. Och om din ande är pånytt född, då bor Gud i din ande och präglar hela den här kedjan utända till kroppen. Och då märks det när vi umgås, när vi träffas. För jag ser ju här i mötet en massa kroppar. Det är vad jag ser först. Jag ser era kroppar. Men skulle vi få träffas och prata mycket, då skulle jag få se djupare in och möta din personlighet. Och då handlar det om din själ, dina förståndsförmögenheter, ni alla intellektuella individer, ni är känslomässiga individer. För allt det där, det mixas i våra personligheter, lite olika, men det finns där alltihopa. Och så småningom, om jag får lära dig känna riktigt väl, då ska jag se att här finns en ande som är född på nytt och som är levande i relation till Herren. Varför drog jag hela den här berättelsen eller undervisningen? Jo, därför att bön som når till Faderns hjärta, den sker alltid i det fördolda rummet. Och det fördolda rummet har jag beskrivit nu. Det är när din ande öppnar sig för Guds ande, och Guds ande bygger rum, alltså bostad, i ditt fördolda, i din ande. Och då har du inte långt i himlen. Du behöver inte skrika det hes för att Gud ska höra dig. Du kan bara tänka dina böner. Du kan viska dem. Är du väldigt på det hugget så du behöver skrika, så skrik då, vet jag. Men du behöver inte skrika för att Gud ska höra dig. Det är om du själv behöver någon slags terapi, så kan du väl skrika. Men Gud hör dig bara du tänker en bön. Och jag tror många av oss, vi ber mest i tanken. Jag tycker inte att jag ber så mycket, men jag ber nog mycket i tanken. Går ibland ständigt och tänker böner och liksom umgås med Gud och funderar på saker och ting som har med mina predikningar att göra, med mina församlingar som jag betjänar och förhållanden och själavård och sånt där. Inte står jag på knä flera timmar och ber, men jag ber i min ande och jag sysslar med det. Och nu säger ju inte jag att det är något fel att stå på knä, så missförstå mig inte, det ska du göra om du känner för det. Men huvudsaken är att du ber i din ande, och det talar Bibeln om. Säger Paulus på flera ställen att bed i anden. Och han säger till och med bed oavlåtligen. Och det tycker jag verkar svårt. Tänk om jag skulle börja knä här och be oavlåtligen. Dag efter dag, vecka efter vecka. Jag måste få paus och äta någon gång i alla fall. Jag måste väl få gå och lägga mig och sova någon gång. Jag kanske måste gå på toaletten. Jag kanske måste ut och få lite frisk luft. Jag kan inte ligga där och be jämt. Och så menar inte Paulus. Utan han menar att i det fördolda rummet, där pågår ett bönemöte hela tiden, natt och dag. Tänk att ni som är frälsta och födda på nytt, jag tycker det är så härligt med er, för ni ber hela tiden på nätterna, till och med när ni sover. Är inte det en bra konst? Att be till och med i sömn. En del drömmer och en del pratar i sömn och snarkar i sömn, det gör en del. Men tänk att få bedja i sömn. Och då säger Paulus, när det är tungotalet som är en sådan form av bön, men det ber man i vaket tillstånd, så det är inte i sömn, men då ber man, förståndet kommer ingen frukt och stad. I gamla översättningen stod det så. Och det betyder, förstår du, att själen är inte med då. För är förståndet med och ber, då förstår man. Då ber man, det är precis det man förstår. Det här är så, då ber jag så. Förståndet säger mig att det här är logiskt och då ber jag så. Men i tungor, då ber jag bara i anden. Då är det ingen centrifugalkraft ut till själen, utan då är det bara min ande som riktar sig direkt till den Gud som bor i min ande, i mitt innersta rum. Och då är jag oerhört effektiv i min bön. Alltså då är det absolut precision. För när jag ber i tungor, om det är under smörjelse, det förutsätter jag att det är när vi ber, då ber jag precis klockrent, precis vad Gud vill, precis det som är aktuellt. Och då kanske jag ber för andra personer. Jag kanske ber för någon missionär i Afrika som är illa ute. Jag vet det inte, men min ande vet det, för att Gud upplyser min ande. Men mitt förstånd kan inte ta det. Men jag ber effektivt. Och därför tror jag att den nådegåva som har ifrågasatts väldigt mycket av kristna och även präster och prelater under alla år, det är tungotalet. De ser ingen mening med det. Profetian, det är en mening. Det förstår man. Och att skilja mellan andar, det är också viktigt. Och vishet och kunskap, det har man inga problem med. Men tala i tungomål, det är ju förfärligt obegripligt. Men den som har förstått vad det handlar om vet att min ande beder till Gud i tungor, ett språk som jag når fram ända till Faderns hjärta med. Amen. Och därför tror jag personligen att tungotalet är framför allt ett bönespråk. Framförallt är det. Du ska bedja mycket i tungor, du som kan det och har den gåvan. Bed i tungor, då är du mest effektiv. Du ber också med förståndet när du vet vad du ska be om. Men när du inte vet, så bara flöda i tungotal. Och det behöver du inte göra i bönegruppen eller i offentliga möten så mycket, tycker jag. Utan tungotalet är en böneform bara mellan mig och Gud. Så då gör jag det i det fördolda. Jag talar nästan aldrig tungomål i möten. Det kanske jag har gjort någon gång, men det tycker jag att jag vill vara mycket disciplinerad med. För att jag har förstått av Bibeln att det är något som är för min ande till Gud. Och om jag skulle göra det, då blir det profetia genom tungotal. Och då måste det uttydas. Och den gåvan har jag respekt för i och för sig. Men framför allt är tungotalet oss givet som en böneform som når till Faderns hjärta. Amen. Nu går vi tillbaka till bibeltexten som vi har läst, och jag ska visa er på tre intressanta punkter. Det heter i den sjätte versen: när du ber, gå då in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader. Och då, när vi har förstått det jag har talat om tills nu, att det är fördolda, det är mitt hjärta, det är min ande, och där umgås jag med Gud, då kan jag gå in i ett fysiskt bönerum. Ni har säkert något rum här i kyrkan. Jag kan stänga dörren och jag kan vara där inne och verkligen bedja till min fader. För då stämmer det stängda fysiska rummet med min ande, som inte är splittrad längre, som inte bara flyr bort, utan då är den i harmoni med det stängda fysiska rummet, och då fungerar det. Det tycker jag är en intressant tanke faktiskt. Och vet ni varför det fungerar då, när jag kommer till den brytpunkten? Därför att i den här sjätte versen står det att Gud är i det fördolda. Är det inte fint? Var finns Gud? I himlen, skulle många säga. Ja, det är sant. Men han är också i det fördolda. Det vill säga i mitt innersta rum. Så om du är född på nytt, och jag anar att alla är det här ikväll, det är vad jag gissar på, då är det så att Gud är i det fördolda, vilket betyder i ditt hjärta. Var det inte det söndagsskoltanten sa när vi gick i söndagsskola, att Gud kommer in i våra hjärtan när vi blir frälsta, eller hur va? Jag tycker tanten hade rätt som sa så. Det är för att det är så. Gud kommer in i mitt hjärta, och då är han i det fördolda. Så när jag hittar min böneform som når till faderns hjärta, så är faderns hjärta visserligen på tronen långt bortom rymder, vida i himlen någonstans, men han är mycket närmare än så. Han är inombords hos mig. Där har jag min bönekontakt med Gud. Det var det första. Han är i det fördolda. Och sen har vi samma vers, den sjätte. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Så i det fördolda finns min fader, och han ser. Är ni glada för det? Är seendets Gud. Alltså, Gud är i mitt hjärta när jag har bönemöte. Där så är han med, och jag når fram till hans hjärta, och då ser han. Han ser allt. När Gud ser mig i det fördolda, så är det ingen idé att spela teater och försöka och ha någon fernissa eller någon slags roll, spela någon roll. För det är ju meningslöst, för Gud ser allt. Han ser rakt igenom allt sånt där. Så det betyder, nu lär vi oss en sak. Den bön som når till faderns hjärta, det är den ärliga bönen. Den uppriktiga bönen, när vi blir transparenta inför Gud. När han ser oss rakt igenom. Ingenting ska vi kunna lura Gud eller få honom att titta bort från en sanning eller en verklighet där vi brister kanske. Han ser allt, och bönen som når till faderns hjärta, det är den ärliga bönen. Som inser detta. Nu umgås jag med honom som ser allt. Då är det lika bra att bekänna allt. Göra upp allt som jag vet. Och så leva nära honom. Gud ser. Och så är jag så glad för att i det fördolda är det bara Gud som ser. Inte människor. Vad säger ni om det? Är det inte en lärdom värd att fundera över? För även om vi är de bästa goda vänner i en församling och vi tackar Gud för varandra, så skulle inte jag vilja släppa in alla i mitt fördolda. Det finns ett lås där som säger obehöriga äga icke tillträde. Är det så det heter? Det är bara Gud som får komma in där. I det allra djupaste. Och det är detta Jesus pratar om när han säger att kasta inte pärlor för svin, säger han. Det är ett väldigt obegripligt ord på ett vis, va? För om du kastar pärlor för svin, då kommer de bara att vända sig om och trampa på dina pärlor och sarga dig, säger han. Vad menas med det? Jo, sammanhanget säger om du har en pärla i betydelsen en hemlighet. Det kan vara något i ditt innersta, något som ingen vet, något som kanske är känsligt. Kanske inte synd precis, men kanske också det. Men någonting som du är rädd om. Din lilla hemlighet, vad det nu kan vara. Om du bara pratar om det och basunerar ut det på torget eller på kyrktorget eller till alla människor, så gör du fel, därför att ditt fördolda, det är så helig mark. Så dit får bara Gud komma. Och när jag har sån respekt för människovärdet hos mig själv, att jag vågar ha ett rum bara för mig och Gud, dit inte allmänheten har tillträde, då känner jag att det är något av helighetens närvaro i mitt innersta, i mitt fördolda. Och då blir den en brytpunkt mellan Gud och människan. Mellan himmel och jord. Mellan det eviga och det timliga. Där känner jag att det bryter fram någonting fantastiskt. För jag är så värdefull inför Gud. Så han unnar mig att ha ett utrymme bara för honom och för mig. När bönen blir så helig, när bönelivet hamnar i såna djupa dimensioner, då kan jag säga att då når bönen faderns hjärta. Det gör det. Och därför kan jag bara säga det allmänt, det ligger inte i det här ämnet, men när du har behov av själavård, för det kan vi ha ibland, eller till och med bikt, att prata med någon pastor eller någon vi har förtroende för, eller en präst, något som gör ont eller en synd eller vad det nu är för någonting, så måste du veta vem du pratar med. Du får inte prata med vem som helst om sånt. Och du måste be till Gud i så fall att få en väldigt stark förvissning vem du ska tala med. Därför att risken kan finnas att de sviker dig. Det finns 1000 exempel på det. Fruktansvärda exempel. Att människor har biktat sig eller öppnat upp sitt innersta i svåra frågor. Och så har de fått det serverat på söndag förmiddag i predikan sen. Utan att pastorn sa några namn. Men man kände igen sig. Och du vet att då har man svikit något gruvligt. Då borde man inte få vara pastor mer. Då har man svikit sitt förtroende helt och fullt. Utan när man lyssnar till bikt i varje fall, då ska sånt gå med en i graven. Man har ingen rätt att yppa det för någon annan. Bara för Gud i förbön. Och därför så, när du gör fel här, då kan du få vara med om att, som Jesus sa, att de trampar på din pärla. De sargar dig. Det blir ändå värre för dig. Du bara blir bitter och svår. Det där hör inte till ämnet riktigt, men det hör dit på ett sätt. Så den fader vi ber till i det fördolda, han ser i det fördolda. Och nu går vi fram till 8:e versen. Där står det: var inte som hycklarna som står i gathörnen och ber. Er fader vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Underförstått, han vet i det fördolda. Han är i det fördolda, han ser i det fördolda, han vet i det fördolda. Det är de tre punkterna. Och är det någon som har en kunskapsbank, så är det Gud. Han vet allt, han är allsmäktigast. Det finns ingen brist i hans kunskap. Och han har en kunskap om mig, han har en kunskap om dig. Han vet allt. Vet du, Gud vet mer om dig än du vet själv. För alla så har vi hemliga områden. Och psalmisten säger: förlåt mig mina hemliga synder, de jag inte vet själv. Jag har inte ljus över det. Jag har inte förstått att jag gör fel. Jag tror att jag gör rätt, men egentligen gör jag fel. Men jag har inget ljus över det. Och då säger han: förlåt mig också de synder som jag begår, fast jag inte förstår det eller har någon nöd över det, eftersom jag inte har kunskap. Så Gud vet mer om mig än jag vet om mig själv. Och då är det så underbart att det är just Gud som vet det. För i mitt fördoldaste innersta, där finns Gud och han vet. Och då är han barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Så står det om Gud i Bibeln. Ja, säger du, han är domens Gud också. Det är han absolut. Men i det perspektivet, när jag har fått barnaskapets ande, då har Jesus tagit domen på sig, så det är så. Jag är fri. Nu säger vi väl lite amen och halleluja. Säg något i alla fall. Därför att det kommer inte åt det här i någon negativa tonarter. Utan det är så fantastiskt att jag ber från mitt böneställe, som är min ande, min invärtesmänniska. Och där vet Gud allt. Och det som dömer mig av det han vet, det har Jesus tagit redan, så jag är fri. Så det är en fantastisk böneplats i mitt innersta. För där möter jag den fullkomliga friheten i Jesus Kristus. Det som står emot den här bilden av bön som jag nu har undervisat om, det är de skriftlärda och de här fariseerna som Jesus pratar om i den här texten. Han säger, de står bara i synagogorna och i gathörnen, vers 5. Och de står och ber där och formulerar sina ord så vackert och religiöst. Och de står där enbart för att synas av människorna. Och så säger Jesus, de har redan fått ut sin lön. De har ingen lön att vänta. Och lön, vad är det för något? Jag skulle tro att det är bönesvar. Alltså när han pratar om bön och så talar om lön, då är det ju få bönesvar, det tror jag i alla fall. Alltså om din bön bara är en retorik för människorna, att det ska låta bra och det ska se fint ut och sådär, och de ska tacka det, vad fint du ber och allt det där, då har du redan fått ut lönen. Det blir inga fler bönesvar. Det är kört. För du når inte till faderns hjärta. Du når bara till människornas hjärta, till de religiösa. Till de som tycker att du formulerar dig bra och vad fint du ber och vilken lyrik du har i dina böner och när du ber Augustinus böner och allt möjligt sånt där fint, va. Men du, det som är målsättningen för dig, det är att nå Faderns hjärta. Och det kan du göra med fina ord. Det är inte fel. Men du måste förstå att målbilden med bönen är inte att stå i gathörnen och bli applåderad. Det är att gå Guds smala väg och nå fram till Faderns hjärta. Amen. Det där med många ord som det fanns inom judendomen, inom särskilt saduceerna och såna här höjdare. Alltså de var inte födda på nytt. De levde inte i smörjelsen. Det hade inte funnits en profet på flera hundra år. Det var nedgångstid i Israel. Det var ingen väckelse. Det var förfärligt svårt. Men bedja, det gjorde de. Men bönelivet hade ransonerats till böner av ord, fraser. De hade inte hjärtat, de hade inte smörjelsen. De hade inte böner som nådde till Faderns hjärta. För det var ingen väckelsetid. Och så säger Jesus, vi kan gott sluta med de där bönerna. Det betyder ingenting. Jag kom att tänka på en sak som hände i Stockholm, i Philadelphia, när jag var tjänade där för många år sedan, nu började det bli. Och jag var helt ny i församlingen, så det här var väl i mitten på 80-talet eller 86 eller något sånt där kanske. Och så skulle jag predika på söndag förmiddagen. Och jag kände en börda för den där predikan, för att nu kommer inte jag ihåg vad jag skulle predika om, men jag minns att det var en svår predikan. Det var lite utmanande att predika det där, jag skulle säga. Så jag gick upp på bönemötet på lördagskvällen, som var i 500-salen, som den där salen heter. Och så gick jag fram till micken och så sa jag, nu skulle jag vilja ha förbön. Jag ska predika imorgon och jag har en börda för den där predikan. Kan inte ni hjälpa mig och be till Gud att det här går bra? Jag har tre saker som ni ska tala med Gud om i bönen. Be för mig, be för min predikan och be för mötet. Och vi gör så här, så att jag står kvar här i talarstolen vid mikrofonen. Och så är det någon av er som reser sig upp och ber för de här tre sakerna. För mig, min predikan och mötet. Och så säger alla ni andra amen till den bönen. Så kommer Gud att hjälpa mig. Men jag känner behov av bönestöd för de här tre sakerna. Är det okej? Okay? Ja, alla nickade. Du kanske var där på mötet. Jag vet, nej, okej. Okay. Det var i alla fall mycket folk där, det kommer jag ihåg. I alla fall så när jag sa, nu kan någon stå på be. Och då var det en äldre farbror som reste sig upp. Och han började be ungefär så här. Käre gode Gud, välsigna missionärerna i Tanzania. Och så bad han en lång stund för missionen i Tanzania. Och sen for han över till Kongo en sväng och Rwanda och Burundi och flera länder där vi har Philadelphia och mission. Och så när han var färdig med Afrika så for han över till Sydamerika, till Brasilien. Och det är ett stort land, så det tog ju mycket tid att be för allt där, va. Och så småningom så kom han hem till Stockholm. Och då hamnade han ute i foajén där i Philadelphia kyrkan och bad för dem som delade ut sångböckerna och hälsa välkommen. Och när det var klart så for han upp på sångarläktaren och bad en liten skvätt för kören. Och så var han nere i källaren vid sandlådan och bad för barnen som ska undervisas i söndagsskolan. Och så bad han för några funktionärer och så avslutade han med en liten knorr och välsigna predikanterna, amen. Och där stod jag som ett fån. Jag hade bett om tre saker. Be för mig, min predikan och mötet imorgon. Jag behöver det. Jag känner en börda. Är det någon som vill hjälpa mig? Och det där var en fin man. Det var en gudfruktig man. Jag kommer ihåg honom så väl. Jag har ingen anledning att på något vis kritisera honom eller göra ner honom på något vis. För det. Jag tror att det var verkligen en andlig man också. Men problemet för honom var att han hade den där bönen. Och jag tror jag vågar säga att varenda gång han bad högt så började han med Tanzania och slutade med predikanten. Och däremellan fick både sandlådan och Brasilien och kören plats. Men han lyssnade inte till vad jag sa. Han var inte närvarande. Hans böneliv var som en grammofonskiva. Det snurrade runt, det hördes precis likadant varje gång han bad. Han började aldrig med Brasilien. Han började alltid med Tanzania. Så han hade lärt in det. Och det var en sån kär broder som menade att vi pingstvänner, vi är fria i anden. Så vi vill inte ha några böner av Augustinus när vi beder. Här har vi fria böner, halleluja. Pytsan, vad fritt det där var. Det var väl inget fritt. Han hade ju hittat på en egen bön som han körde exakt likadan oavsett vad man hade för andra bönenöd att lägga fram. Jag säger det därför att när Jesus pratar om saduceerna och fariseerna, att de bara ber böner som inte når till faderns hjärta, så inte jag någon profet som ska bedöma den mannens andlighet. För jag kan tro att det var en andlig och fin man, men han hade inte förstått det här. Och därför såna där rutinböner som bara öppnar munnen och så går det ett varv så där som det har gjort 100 gånger, det är inte en smordbön. Det är inte en profetisk bön. Det är inte en närvarobön, utan det är ord, 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 meningar och fraser och tradition. Då var jag besviken. Jag minns att jag stod där och var det här var jobbigt, tänkte jag. Då reser sig en annan man upp och ber för mig en kort, koncentrerad, kärnfrisk, stark, profetisk bön. Och jag fick hjälp och det gick bra med min predikan och Gud var med. Amen. Så när jag säger det här ikväll, att i det fördolda, där har du i din ande, i ditt innersta, så är inte huvudspåret böner, utan det är närvaro. Inte böner, men närvaro. Alltså fariserna, de höll på med en massa böner, men Jesus talar om närvaro. Och det är inte fel att be böner, fattar ni? Gör det, men det är inte det som är huvudpunkten. Det är inte så att du får mer bönesvar hur många böner du hinner med på en timme. Om du rabblar fort så hinner du många böner. Utan det är din tro och din närvaro med Gud som förlöser underbara bönesvar. Och därför ser jag i den här texten någonting så fantastiskt underbart. Att det är inte rabblandet av ord som når till faderns hjärta, utan det är närvaro i det fördolda. Om jag frågar er, är ni närvarande när ni ber? Så ska inte ni svara på det nu, utan ni ska ta det med hem och fundera på det. För vad menas med närvaro? Vad är det för något? Ja, säger du, jag brukar gå på alla bönemöten, eller i alla fall om jag kan. Men det var inte det jag frågade om du går på bönemöten. Det frågade jag inte om. Jag frågade om du är närvarande i bönen. Många kristna som går på bönemöten och ber, de är inte närvarande. Fast de är närvarande. De är ju där med kroppen. Men de tänker på något annat. De far iväg fort från bönemötet. Så fort de öppnar sångboken och ska sjunga första sången, så är de någon annanstans. Och de kommer inte tillbaka förrän pastorn säger Gud välsigna, nu går vi hem. Då kommer de. För nu får de gå. Och jag ska tala om för er ärligt att jag har också varit frånvarande på möten. Fast jag är pastor. Får man vara så ärlig som man säger som det är? Det är väl lika bra, eller hur? Jag kan ta inte något exempel från något alldeles speciellt möte, utan jag kan bara ta ett exempel så där allmänt. Jag nämnde om Stockholm, jag minns. Det var ju mycket att göra där. Det var en jättestor församling och jag började 8 på morgonen och kom väl sällan hem före 10 på kvällarna. Mer än vissa kvällar kom jag hem tidigare. Men ofta var det ingen idé att åka hem, för man fick stanna. För det var alltid något möte på kvällen eller sammanträden och sånt där. Och jag minns på måndagar hade vi under en lång tid bönemöten på kvällarna. Och jag undervisade på Brommaskolan då. Vissa år hade jag full dag från morgon till kväll där, undervisade i homiletik och troslära och olika såna här teologiska ämnen, och det var väldigt spännande. Och när det var klart så hade jag kanske något sammanträde eller fick ta något själavårdsfall eller kanske till och med hade någon förrättning. Och så var jag så splittrad så att jag hade inte hunnit tänka på bönemöte ett enda dugg på den dagen. Jag hade inte haft en chans. Och när jag tittar på klockan så tänkte jag, nu får jag skynda mig för att hinna till bönemötet. Och så går jag in där och ser alla människor som har kommit, och så ska man ju då ha någonting att ge. Och det hade jag inte alltid. Nu är jag ärlig. Så jag slog upp på måfå i segertoner, och det hamnade på en sång som jag tyckte passade, så den kör vi. Och så psalm 23 går ju alltid bra om man inte vet något annat, eller andra favoritställen. Och så har vi några böneämnen, ja det hade man, och så befaller de på knä. Och så ligger man på första bänken och ber. Fast man är inte där. Fast man är där. Men man är inte där. Och du vet, när folk ber med sådana här nasala ljud, då ska du förstå att de är nog ute och åker någonstans. Käre gode Gud. Halleluja. Du vet, det här är ett typiskt tecken på, då är man ute och far någonstans alltså. Och så låg jag på första bänken där, och så när man inte är närvarande tar man upp almanackan och så kollar man vad gjorde jag igår och vad ska jag göra imorgon och hur ser agendan ut för nästa vecka. Och under tiden ber man såna där böner som visar tydligt att man inte är där i bönemötet. Man är inte där med sin ande, med sin själ, med sin hunger, med sin längtan. Utan det blir det där: kär Gud, halleluja. Ja, sådana böner ber ni ju inte här, men ni hör att jag har varit med om det. Och så knackar jag på min medarbetare som är bredvid: ska vi sluta? Nej, vi måste hålla på en stund till. Halleluja. Och efter en stund så sjunger man blod, seger, seger, härlig blodköpt seger, och önskar vännerna Guds välsignelse. Och nästa dag kommer den syster i församlingen strålande glad: underbart möte igår, vilket bönemöte vi hade, tack Ove, det var, ja, om du visste vad jag blev förnyad och glad igår, det var så härligt. Hur kunde du bli förnyad i ett sånt där trist bönemöte, tänkte jag, men jag sa inget förstås. Den som är närvarande möter alltid Gud. Men den som inte är närvarande möter aldrig Gud. Alltså bön som når till Faderns hjärta utifrån min ande, mitt hjärta, mitt innersta, det är bön som står i en närvaro tillsammans med Gud. Det är en oerhört viktig punkt alltså, i förståelsen av bön som når fram till Faderns hjärta. Och närvaron med Gud, det är människans sätt att hitta Gud. För det är bara den närvarande människan som hittar en linje mot Gud. Och Gud har alltid en linje mot människan. Och när de båda linjerna korsar varann, då uppstår bilden av ett kors. Och mitt i korset finns närvaron som vi söker i våra liv och i våra möten. Och där har vi brytpunkten mellan det himmelska och det jordiska, det eviga och det timliga, det gudomliga och det mänskliga. Och när vi går hem från ett sånt möte så säger vi: Gud var på mötet ikväll. Han har inte varit där på länge, men idag var han där. Jag kan tala om för dig, Gud är på alla möten. Även när du tycker att det är trist så är Gud där. Det är bara du som inte är där. Om du skulle varit där, då hade du mött Gud. Amen. Tror ni att det är sant? Ja, du kunde vara där fysiskt, men du måste vara där andligt också. Jag ska väl avsluta. Vad har vi för tidsschema? Har vi hållit på för länge nu eller? Nej, vi. Alltså, jag höll en predikan i Philadelphia en söndag förmiddag. Och jag vet inte om det var min bästa predikan, eller det var det nog inte, men det var bra möte, det minns jag. Och efter mötet så kommer det fram en man. Han var så gripen. Han, en medelålders eller kanske nästan lite äldre. Han kom fram och sa: Ove, den här predikan var fantastisk. Jag måste säga att nu har du förändrat mitt liv med det här du har sagt. Det är så gripande. Så stod han, höll på en lång stund vad han hade mött Gud i det mötet. Och han hade inte ord för vilket möte han hade varit. Och i samma möte var det med en annan man som till sina vänner sa, och de här vännerna kom och berättade det för mig sen: det där mötet ger jag ingenting för. Det var snömos alltihop. Han underkände både predikarna, mötesledningen och kören som sjöng. Och helhetsbilden av hela gudstjänsten, det var bara så för honom. Och han kallade det för snömos. Vad nu det kan betyda. Hur kan det vara att två personer är på samma möte? En blir så välsignad och så förnyad så han säger att jag nästan aldrig varit med på ett sånt här möte. En annan, han tyckte att det var rena botten. Närvaro eller inte närvaro. Den som är närvarande i mötet med ande, själ och kropp och med sin hunger och sin törst och sin längtan, han möter Gud garanterat. Och det behöver inte vara världens bästa predikan. Behöver inte vara så att kören sjunger det allra bästa de har gjort. Till och med organisten kan spela fel på någon ton. Det gör ingenting. För det är bara närvaron där som möter vi Gud ändå. Men om inte närvaron är där, då ser vi fel på alltihop till slut. Det där är så viktigt jag säger. För det måste vi ta med oss och fundera över. Om vi är närvarande i Kristus, närvarande i anden, då behöver det inte vara så professionellt alls. Det kan vara väldigt enkelt. Väldigt enkla möten. Men Gud är på plats. För han är alltid närvarande. Bibeln säger, han är alltid närvarande när vi samlas i hans namn. Då ska vi avslutningsvis rikta våra blickar till den här texten i Matteus 6. Och efter det här stycket där vi läser om det fördolda, att Gud är i det fördolda, ser i det fördolda och vet i det fördolda, då kommer Herrens bön. Och ni kan den alla, säkert har ni bedit den många gånger. Och jag läser från 9:e versen. Så ska ni be: Fader vår som är i himlen, helgat bliver ditt namn. Komme ditt rike, ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen, och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåta dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från den onde. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er fader förlåta era överträdelser. Om vi nu förstår bönen Fader vår i det perspektiv som jag har talat om här idag, att vi ber i vårt fördolda, och Gud är, ser och vet, så är bönen Fader vår en hjälp för oss att fördjupa den tanken och den sanningen. För det första så var det så att bönen Fader vår, det var inte en bön från allra första stund. Det är ju en del av en predikan. Jesus håller en predikan, han talar, det har blivit kallat för bergspredikan. Och när Jesus undervisar om bön, som vi har talat om nu de här verserna, så ger han ett exempel på, så här ska ni bedja. Så talar han om det, som en predikan, som ett tal, som en undervisning, som en lektion. Så det är inte att han säger inte att nu ska ni få en bön som ni ska bedja i alla era möten och era sammanhang. Det kan vi göra, det är inte fel alls. Absolut inte fel. Det är en bön därför att det har blivit en bön. Det har utvecklats som en bön. Men från början var det ett predikoutkast. Det var det. Och när nu Jesus i sin predikan, konsekvensen av att Gud är, ser och vet i mitt hjärta, i mitt fördolda, så säger han, så här ska ni bedja när ni förstår detta. Och då märker jag att jag indelar bönen Fader vår i två delar. Den första delen handlar bara om Gud. Och ni som vill titta på det sen kan själva se var i bönen som den första delen slutar och den andra delen börjar. Det är lätt att se när man vet det här, va? Alltså, den första delen, där finns det inga böneämnen. Inga bönesvar. Inga människor. Ingen mänsklig nöd. Där finns bara Gud. Fader vår som är i himlen. Den dimensionen rymmer hela den första delen. Han tar plats i den bönen. Det är dimensionen av vår himmelske fader som finns i den första delen. Men i den andra delen, där finns vi. Där har vi de här personliga pronomina som vi, vårt, oss. Där kommer våra böneämnen. Där har vi vår nöd. Där har vi vår längtan. Där har vi behov av att bli bevarad i frestelsen. Där har vi behov av daglig mat. Där har vi behov av att Gud ska bevara oss från den onde eller det onda och så vidare. Och nu vill jag då rikta uppmärksamheten avslutningsvis ikväll på den första delen. För vi har sagt att Gud är, ser och vet i det fördolda. Och när jag läser den första delen så är det inledningen, själva portalen in i den väldiga dimensionen. Det är Fader vår som är. Var är han? I himlen. Och då är vi tillbaka i det att vi måste skrika högt, för han är långt bortom rymder vidare. Vi kan inte få tag i han. Men i ett nytestamentligt perspektiv har Jesus tagit fadern till oss genom människoblivandet. Han blev människa. Han föddes i ett stall. Han kom hit till oss och han tog hela himlen med sig. Och Gud som fader har blivit tillgänglig för oss genom hans son Jesus Kristus. Det är väl härligt. Och när jag ser på detta underbara, att fadern och himlen är två dimensioner som är som en port in i att förstå vem Gud är. Faderskapet, det talar om barnaskap. Gud är min far, jag är hans barn. Och det himmelska. Hur jordiskt än ditt böneämne är, så möter du något himmelskt när du ber så det når faderns hjärta. Du står med båda fötterna i myllan, här förankrad i jorden, i vardagen, i problemen, på jobbet, i hemmet, i kyrkan, i vardagen, var du vill. Men du når till faderns hjärta, och det är det himmelska. Det himmelska som är det heliga landar hos bedjaren i all sin enkelhet, kanske ibland i sin djupaste nöd, i tårar och förtvivlan, så öppnar den här bönen för det himmelska, därför att fadern är i himlen, men han är också här hos oss nu. Och konsekvensen av detta, den är trefaldig i den första delen, och nu talas det om Gud. Jag tycker för min del att en av Nya testamentets starkaste bibelord när det gäller gudsbilden, alltså texter som beskriver vem Gud är, det är den här texten. Det finns andra starka, men det här är en av de starkaste. För i tre punkter låter Jesus oss förstå vem Gud är. För det första, Gud har ett namn. För det andra, Gud har ett rike. För det tredje, Gud har en vilja. Om vi tränger oss in bakom de skalen, då ska vi få en oerhört djup kunskap om den Gud vi ber till. Och den Gud vars hjärta vi når när vi ber rätt. Vi börjar med namnet. Är det inte bra att Gud har namn? Tänk om vi hade, precis som en del hedningar, en namnlös Gud. De ber också, men de säger: Gud, om du finns någonstans, om du är någonstans, om jag verkligen kunde hitta dig, men om du hör mig nu någonstans i universum, så svara mig. Så behöver inte vi be. Vi kan namnge honom. Amen. Vi namnger honom. Detta är det storslagna i att nå till faderns hjärta. För namnet är en nyckel i bönelivet. Genom namnet så öppnar jag dörren till hans hjärta och når fram till faderns hjärta. Och på nytestamentlig mark så är namnet Jesus. I gamla förbundet finns det många olika namn, och det hinner vi inte gå in på. Det är ett kapitel för sig. Men i Nya testamentet, där är Guds namnet Jesus, som betyder frälsarnamnet. Alltså det viktigaste uppdraget i Nya förbundets tid är frälsningen. Att mänskligheten och världen och allt som Gud har gjort ska frälsas, upprättas, helas, helbrejda göras. Det är frälsarnamnet. Och därför, när vi ber till fadern så att det når hans hjärta, då har vi ett namn. Och vet du en sak? Gud svarar på sitt namn. Tyckte du det var bra? Härligt. Du verkar vara en härlig broder, kära du. Alltså. Ja, det är gott. Alltså. En bön där vi får en nyckel, så att Gud reagerar på den bönen. Alltså så fort vi ber i det namnet så säger Gud. Det var någon som bad. Var någon i Smedjebacken nu? Nu gör jag det här barnsligt, fattar ni? Så här barnsligt är det inte. Men alltså, om någon i Smedjebacken ber i det namnet, så reagerar Gud. Han reagerar inte på dina böneämnen, men på sitt namn. Heter ni något, ni som är här? Ja, det var tre som hette något. Ni andra sa inget. Alltså, vi har namn allihop, eller hur? Vad heter du? Vad heter du, sa du? Kalle Grip. Oj, Kalle Grip, men det är både förnamn och efternamn, eller? Kalle Grip. Kalle. Alltså han heter Kalle, och förmodligen svarar han på Kalle. Om någon skriker Kalle så reagerar väl han, skulle jag tro. Om det är något liv i han, och det verkar vara mycket liv där. Och någon ropar mitt lilla namn, Ove, så reagerar jag. Men du vet, om jag är i en stor folksamling någonstans där det är 1000 människor och någon ropar Kalle högt, så bryr jag mig inte om det. Det finns ingenting i mitt innersta som reagerar på Kalle. Det får väl den som... Ja, men det där bryr jag mig inte om, för jag heter inte det, så jag blir inte berörd. Det där får du bli berörd av. Jag blir berörd av Ove. Detta lilla runda namn. Det passar åt mig. Och jag reagerar på det. Så fort någon ropar Ove så direkt, jag behöver inte ha någon betänketid, så direkt reagerar jag. Amen. Så är det med Gud. När någon säger hans namn så reagerar han. För jag sa så där på ett möte någonstans, då kom min älskade hustru efteråt och hon såg lite bestämd ut. Och när fruarna ser så där bestämda ut, då kan det vara något allvarligt. Och så tog hon lite avsides och sa hon, idag predikar du fel. Men oj, vad jag sagt till tokigt nu då. Du sa att du reagerar på ditt namn jämt, men det gör du inte. Jag kan ropa på dig jättemånga gånger och du är fullständigt oberörd. Du rör inte en fena för att lyssna på mig. Ja, sa jag, det är väl någon dammsugning eller något annat liknande då, så att det är väl... men jag kan säga, som regel svarar jag på mitt namn, men jag är ofullkomlig. Men Gud är fullkomlig. Han svarar alltid på sitt namn. Ni ska komma ihåg det när ni ber nu. Bön som når till Faderns hjärta, det är bön i det namn genom vilket han blir berörd. Halleluja. Jag tänker på Jesus någonstans i evangelierna, var det nu står, jag har glömt precis, men det kan ni ta reda på. När den där kvinnan som hade en blodsjukdom kommer till honom och rör vid hans hörntofs. Och du vet att den där kvinnan, hon var så sjuk. Alltså hon hade förlorat så mycket blod, för jag tror att det där handlade om en menstruation som inte upphörde, utan hon blödde hela tiden. Jag kan tro att det var så det var. Hon var sjuk alltså. Hon förblödde. Hon hade nästan ingen blod kvar, den stackars kvinnan. Och hon hade inga ork. Förlorar man så mycket blod, då har man ingen ork kvar. Absolut ingen ork. Men hon hade hört att nu är Jesus på stan. Nu måste jag bara till honom så jag blir helbredad gjort. Och hon räknade ut när hon kom att det fanns ingen chans att gå upprätt och komma fram. För det var 12 lärjungar och så var det 100 fariseer och massor med karar som stod runt Jesus. Och det är inte lätt för en liten sjuk kvinna att ta sig fram där. Det var ju bodyguards allihop de där. Så hon hittade på. Och kanske också var hon så svag så hon kröp på alla fyra. Och du vet att gubbarna runt magen är de ofta ganska kraftiga. Men nere vid vristen, det är inte så farligt. Så hon åkte lite slalom mellan sandalerna där, va? Och där gick det bra att komma fram. Och så kommer hon fram till Jesus och nu ser hon follen på hans mantel. Och där hänger ett hörntofsar. Och de där hörntofsarna, säger Bibeln i Moseboken, när du ser hörntofsarna ska du minnas alla Guds löften. Och den här kvinnan, hon visste Mose lag. Hon var judinna. Hon hade lärt det. Så när hon kommer fram, och nu är hon så slut så nu orkar hon inte gå förbi flera sandaler. Men nu är hon framme. Och så ser hon hörntofsen och helt plötsligt får hon klart för sig. Hörntofsen, ja. Alla Guds löften. Amen, tänkte hon. Nu blir jag helbredad gjort. Så hon rörde vid hörntofsen i tro. Och i samma ögonblick reagerade Jesus och sa, vem rörde vid mig? Och lärjungarna, de där förstår sig på honom, de sa, men Jesus, fattar du inget? Alla rör ju vid dig. Det är ju jättetrångt. Någon rörde vid mig, för kraft gick utifrån mig. Och kvinnan var helad. Alltså, konsten att kunna beröra Faderns hjärta, att kunna förlösa kraften från Gud, det är att röra vid en hörntofs eller be en bön som når fram till Faderns hjärta. Och för det behövs namnet. Och då kan man säga faktiskt att Guds namn, det syftar till gudomlig identitet och svarar på frågan, vem är Gud? Det andra, det är riket. Och det syftar till gudomlig närvaro och svarar på frågan, vart är Gud? I sitt rike. Och vet ni var Guds rike är någonstans? Jo, det kan jag berätta för er. Det är här, nu. Och när vi har gått hem härifrån, då tror jag inte att Guds rike är här i någon stark mening i alla fall. Trots att det är en kyrka. För Guds rike är bara flödande där det finns människor som bär riket med sig i tro. Guds rike är, som jag pratade om förut, det är närvaro. Guds rike är också auktoritet och kraft. Det står i Jesaja-boken. I det, sjätte, i det 53 kapitlet. Där det beskrivs så helt otroligt om försoningen i Jesus Kristus. Hans sår. Hans blod. Och i det 9 kapitlet står det också om fridsfursten. Och då står det: på hans skuldror skall herradömet vila. Herradömet betyder Guds rike. Alltså riket som ett närvarorike, som det som förlöser våra böner så det når faderns hjärta. Det är alltså en kraft, en auktoritet som förlöstes på Jesus skuldror. Och vad var det på Jesus skuldror? Det var där han bar korset. Och det var där han blev gisslad. Han fick 39 slag. Och när han hade fått dessa 39 slag av ett tortyrredskap som bestod av en pinne med 7 läderremmar. Och på varje läderrem vassa metallföremål. Då var hans skulderparti som ett öppet blödande sår alltihop. På de skuldrorna vilar närvaron, auktoriteten och riket. Och det tredje till slut. Guds vilja. Alltså att be böner som stämmer med Guds vilja, de når till faderns hjärta. Om vi bara ber egoistiska böner som inte stämmer med faderns vilja, så når inte de fram. Och jag tror att många bedjar, de får inga bönesvar och de är förundrade. Varför be? Jag ber ju så mycket och till och med fastar, jag får inga bönesvar. Men då säger Jakob i sitt brev: du ber dig fel. Du ber dig bara egoistiskt. Du ber bara för att få njutning av det. Eller att du själv ska bara få en massa belöning. Utan du måste bedja det Gud vill att du ska bedja. Då får du bönesvar. Och då handlar det väldigt mycket om att söka Gud. Så att jag får en förvissning om vad Gud vill. Om jag avslutar min undervisning ikväll med att säga det. Att det är tre, jag brukar tala om tre steg när det gäller att förstå eller att hitta Guds vilja i sitt liv. Det första är att förstå Guds vilja. Det kan du läsa om i, du kan anteckna och läsa sen i Kolosserbrevet 1:9 och lite till. Där står det flera gånger att förstå Guds vilja, att lära känna Guds vilja, att få kunskap om Guds vilja. Det är inget där som relaterar till känslolivet utan bara till förståndet. Förstå. Och det är Gud som ger mig förstånd genom anden som vi pratade om i början. Och så kan jag förstå vad Gud vill. Jag kan alltså aldrig göra Guds vilja om inte jag förstår den. Om jag skulle be er om hjälp med någonting, ett ärende, så måste jag ju förklara det så du förstår. Annars kan inte du göra det. Ingen chans. Om jag ber dig gå ut i min bil och hämta en väska som jag har glömt här och här är nyckeln och gör det. Om inte jag kan förklara för dig det, då kommer du aldrig gå till min bil och hämta den där väskan. Du bara blir funderad, vad ville han för något? Vad var det? Han sa något konstigt, men jag fattar inte vad han sa. Och när Gud säger någonting till oss så måste vi ta emot det och förstå det. Det är det första. När vi förstår vad Gud vill, då kommer punkt nummer 2. Då gör vi det. Och det är det som är det svåra. Många kristna, de förstår väldigt mycket, men de gör det inte. Det är en sak att förstå, det är en annan sak att göra det. Ta dopfrågan. Tänk vad många som förstår att jag borde bli döpt. Men de blir inte döpta därför att de gör det inte. Det räcker inte att förstå. Nästa steg är att göra det. Och därför när Gud talar in i ditt liv att du ska göra något eller fullfölja någonting, så räcker det inte att du får kunskapen. Du måste faktiskt göra det. Och det tredje, det är att fullborda. Guds vilja gör vi inte som temporära tillfälliga grejer när vi blir saliga och extra förnyade. Utan Gud vill att det ska bli en kontinuitet över hela livet av Guds vilja. Jag predikade ungefär så där i Huskvarna en gång när jag var där på en gemensam konferens mellan ett par församlingar. Det är inte så, det är kanske 7-8 år sedan. Tiden går fort, det kanske är mer. Men det är sedan jag började resa i alla fall. Och jag var ju pastor där i min ungdom, men det var inte då, utan det var när jag var på en sån kampanj. Och på en fredagskvällen så talade jag om hur man förstår Guds vilja i sitt liv. Och jag utvecklade det på olika sätt, mycket mer än vad jag gjorde här nu. Och då satt en kvinna med på mötet som blev väldigt berörd av min predikan. Inger Pilfalk heter hon. En kvinna i medelåldern, kanske i 50-årsåldern var hon då. Tillhört pingstförsamlingen i många år. Fanns där också när jag var pastor där. Hon var diakonissa eller diakon i församlingen eller församlingssyster eller vad man kallade det för. Och hon blev väldigt berörd. Gud började tala till henne och sagt, jag är i 50-årsåldern, jag har levt det mesta av mitt liv. Och jag har ännu inte frågat Gud, vad vill du med mitt liv? Jag har bara gjort det som Gud har öppnat och jag har varit aktiv. Men Gud har en särskild kallelse för mig. Jag måste förstå den. Och när jag förstår den, då lovar jag dig Gud, jag gör den. Så efter frukosten på lördag morgon hemma med familjen så tog hon sin bibel och gick in i ett sånt där rum och stängde dörren som vi pratade om förut. Och hon satt där och bara, käre gode Gud, du vet, jag vill ha din vilja nu. Nu måste jag ta det här på allvar. Förlåt mig att 50 år har gått och jag har bara surfat på ytan. Nu, käre Jesus, låt mig förstå det jag ska göra resten av mitt liv. Och när jag förstår det, då lovar jag dig, då gör jag det vad det än är. Det var en överlåtelse. Och när hon sitter där i rummet och ber så där, så börjar hon att tänka på kassler och vinerkorv. Och då sa hon åt djävulen, du djävul, gå ut ur rummet, stör mig inte, jag beder om Guds vilja. Så var det lugnt en stund och så bad hon. Och så kom det igen, kassler och vinerkorv. Och hon var så arg på djävulen som bara kom och störde henne. Det är typiskt, säger hon, när man stänger dörren och ska be, då kommer den där fulingen och bara ska förstöra. Så man ska tänka på charkuterivaror. Dessutom är jag inte hungrig, jag har just ätit frukost med min familj. Och efter en stunds kamp med de där köttvarorna i sin tanke, så börjar hon tänka, ja men tänk om det är Gud som säger det där. Det kanske inte är djävulen. Är det du Gud? Och då börjar hon att förstå att Gud har någonting med det där att göra. Och då kom hon på att ute i kylen har jag faktiskt viner, korv och kassler. Gud, vad vill du? Och hon tyckte att hon förnam att Gud sa, gå ut i köket och hämta grejerna. Och så berättade hon på söndagskvällen i mötet när hon vittnade om detta. För det gjorde hon inför en absolut fullsatt pingstkyrka. Vittnade hon för alla om det här. Och så stod jag mitt på köksgolvet. Med den ena handen hade jag en påse kassler och den andra hade jag en påse med vinerkorv. Och så sa jag till Gud, nu har jag gjort det du har sagt. Nu vill jag veta resten. Då ska jag göra det. Hon tog i ordentligt mot Gud där. För nu ville hon vara med om allvar. Och då kände hon, förstod, kunde registrera i sitt förstånd. Gå till den och den familjen där och där som du känner. Och lämna det här och hälsa från mig, så här. Och då kom kampen. Nu hade hon förstått. Men att göra det, det var något helt annat. För att gå 9 på morgon till en församlingsmedlemsfamilj och lämna köttvaror och hälsa från Gud. Jag menar, det blir ju prat på hela stan. Så gör man ju bara inte. Det är fullständigt otänkbart. Alltså, be mig om vad som helst Gud, men inte gå och dela ut korvar på lördag morgon till människor. Men nu hade hon lovat Gud, om du bara visar mig Gud, så gör jag det. Och då sa hon till Gud, Gud, jag förstår att det här blir fel. För det här är inte från dig, det är från mig. Men jag gör det ändå, för att jag har inte fått något annat besked. Så jag går ändå i tro. Så hon gick till den här familjen som hon inte var så väldigt personligt bekant med, men visste väl vilka de var. Fina, härliga människor. En familj med några barn och sådär. Och så står hon utanför dörren där efter några minuter och ska ringa på. Och så går hon igenom en sån där troskris. Jag har chans att gå hem nu och stoppa in de här varorna i min frys igen och slippa det här. Eller också ringa på och gör bort mig fullständigt. Men jag är beredd att göra bort mig för Jesus skull, tänkte hon. Så hon ringde på. Och frun, hon öppnar. Och frun började prata. Vad roligt att du kommer, Inger. Vad länge sedan. Och så, det finns olika slags fruar, det vet ni va. Det finns en del fruar som pratar mycket och länge. Så den som kommer och ringer på inte får en syl i vädret på länge va. Finns en del sådana. Hon var en sån sort. Så hon berättade och berättade och sa till Inger. Och Inger stod där med sina påsar och fick aldrig tillfälle att säga vad hon ville. Och hon sa, du förstår att vi ska ha fest här idag. Ett av våra barn fyller år och farmor och mormor och släktingar kommer och du vet, de är inte frälsta alla, så vi hoppas vi får ett väckelsemöte här, sa hon. Och det blir ju fantastiskt och vi ska bjuda dem på middag och det vi har förberett. Och så blev hon lite förtrogen eller lite så där försiktig med rösten och så sa hon, du förstår, vi har precis ätit frukost med barnen och vi har haft ett böneämne, så nu har vi bett allvarligt här. Vad är det då? Sa Inger. Jo, du förstår att min man och jag, vi var ute och handlade mat igår till den här festen, till den här middagen vi ska ha. Och vi har tillfälligt lite jobbigt med ekonomin. Det är bara tillfälligt, Inger, så det är inte något krisartat. Men vi har väldigt för lite pengar nu. Just nu har vi inte pengar. Så vi kunde inte köpa mat så det räckte. Så när vi kom hem här så förstod vi att det här räcker inte. För de kommer många. Och vi köpte kassler till de där vuxna. Och barnen, de tycker nog inte om kassler, så vi köpte vinerkorv till dem då. Och nu har barna bett här vid köksbordet att Gud ska göra ett matunder, att förlänga korvarna eller göra dem tjockare eller såna här olika barnsliga böner. Och nu gick de precis upp till sina rum och vi tror att Gud ska göra ett matunder här idag. Ja, vad ville du förresten, Inger? Jag skulle bara lämna det här och hälsa från Gud, sa hon. Det var allt. Och så tittar den här kvinnan ner i påsarna. Så ropar hon till sina barn och sin man som var på övre våningen. Kom, nu har bönesvaret kommit. Korvarna är här redan. Och maten räckte till hela festen. Va? Och det där tvivlar inte ett enda skatt på att det inte är sant. För det talade hon offentligt. Då förmodligen den här kvinnan var med på mötet. För det var en varm och trofast medlem i församlingen. Är inte fantastiskt? Så barnsligt enkelt men så jättesvårt. Alltså när du söker Guds vilja för att nå Faderns hjärta måste du lära dig att förstå vad Gud vill. Och när du förstår det, då gör du det. Och kan du sen fortsätta med det så att det blir en kontinuitet, då har du kommit långt. Har jag talat i 20 minuter? Nej, jag har talat en halvtimme nu. Det har varit lite bonus. Men tack för den här kvällen. Det var jättehärligt att få tala till er. Och vi böjer våra huvuden igen i avslutande bön här. Så säger vi varann att bön som når till Faderns hjärta, det är bön som sker i det fördolda. Det fördolda, det är min ande, mitt djupaste innersta, min identitet. Där beder jag med den heliga andes hjälp, i tungor men också med förståndet. Och jag når till Faderns hjärta. Och i Jesu bön förstår vi att jag når till Faderns hjärta när jag har namnet Jesus som en nyckel för identitetens skull. Jag når till Faderns hjärta genom Guds rike som är närvaron. Och jag når till Faderns hjärta genom hans vilja. För då ställer jag frågan, hurdan är Gud? Han är en god Gud som vill att hans egna planer ska förverkligas bland hans folk. Kära Jesus, jag tackar dig för en rik och underbar kväll. Tack för dessa härliga vänner som har lyssnat till mig. Jag märker att här finns en öppenhet, en kärlek, en närvaro. Välsigna var och en här. Och låt oss förstå bönens djupa dimensioner. Tack att du välsignar de andra båda kvällarna som är planerade här tillsammans. Låt mig bidra med någonting till mina vänner som blir till växt och utveckling för dem. I Jesu namn. Amen.